Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, vi kör igång ett nytt avsnitt av Oskyddat samtal, och idag har vi med den första polisen förutom mig i den här podden, Erik.
Jajamän.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Hjärtligt välkommen.
Ja, skitkul att ha dig.
Men du är dialogpolis.
Ja, jag var som dialogpolis, ja.
Vill du berätta lite grann vad man gör då som dialogpolis?
För oss två idioter.
Ja, vad man gör man i vardagen? Man läser mycket och pratar i telefon och sitter i möten. Och det låter ju skitkul.
Mycket dialog låter det som.
Ja, precis. Nej, men dialogpolisen är... vi är typ 5-6 stycken som jobbar i Stockholm på heltid med det här. Och dialogpolisen kom till efter Göteborgskravallerna 2001. Om ni minns. Ni är ju ganska unga, va?
Ja, minns och minns, men vi har väl lite...
Ja, man minns. Jag hade faktiskt en typ kompis till min mor som också är polis, som blev väldigt allvarligt skadad där. Han fick en gatusten på sig. Typ.
Mm. Ja, det var det, det var flera som
trauma,
var.
Liksom.
Var hon eller han kvar efter det?
Ja, men det var nog Hampus. Jag minns inte vad han heter efternamn dock. Han var polis länge, liksom hundpolis. Typ.
Ja. Mm. För det var väl en del som slutade efter det där, väl?
Ja, det var det säkert. Jag är ju äldre än er, men inte så gammal. Så jag var inte polis då. Jag var 19.
Mm. Vi kanske har låtsas att det är fler än jag som har dålig koll, och bara kort kanske vad som hände då. Det var ett fail.
Ja, alltså det som hände var att man hade dels ett EU-möte, om jag inte minns helt fel nu, kanske jag rör ihop grejerna här nu. Så var Sverige ordförande i EU det året, precis som vi är nu. Och det var det, och sen skulle man ha såna här, det hette G7-möten, mycket så här världshandelsorganisationen och massa sådana möten som hade gått runt hela världen under sen typ 98-99. Och det hade varit väldigt stökigt på de mötena runt om i världen. På olika platser, Kanada och Italien, var det någon demonstrant som blev skjuten, någon polis och dog. Seattle var ett jävla hålligång där också. Och så skulle det där komma till lilla Göteborg i Sverige, och samtidigt skulle också George W. Bush komma på besök. Så det var liksom allt, extra allt. Och då ska man ha med sig att liksom sättet som polisen jobbar nu med demonstrationer, med folksamlingar i allmänhet, det har ändrats sedan dess, och Göteborgskravallerna är anledningen till att vi ändrade det arbetssättet.
Ja, det var mycket att man behandlade liksom alla som en enda folkmassa, ja, och såg alla som aggressiva och sådär.
Har du gjort research?
Men jag läste lite kritiken kring det, för det var framförallt, men då kom dialogpoliser till alltså?
Ja, inte bara dialogpoliser, utan man fick ändra hela sitt arbetssätt. Och det som vi har idag då, som heter SPT, särskild polistaktik, det tog man fram efter det här. Så det drog man igång. Alltså, ja, dialogpolisen som funktion startade lite tidigare, men jag tror att det första SPT-konceptet utbildades kanske 2004-2005 fem och...
Det kan nog stämma. Ja, jag gick ju den utbildningen nu bara för några veckor sedan.
Ja.
Och blev klar SPT-polis. Och det är väl många som, i folkmun så säger man väl typ kravallpolis. Eller
det hoppas jag verkligen.
Nej, men det är folk som kallar det för det, har jag märkt. Ja, du är kravallpolis.
Men inte...
Ja, inte poliser, ja, nej.
Du får tänka på att folket har umgås med dig liksom.
Ja. Nej, men, modern viking i plastskal som bonkar folk i ansiktet liksom.
Ja, och så kommer man ut som ny SPT-polis och så sitter man där och svettas i bussen och käkar nötter.
Exakt.
Fem timmar.
Ja, nötter, det var ju nyttigt nästan. Det är chips och...
Ja.
Fler blir skadade av nötallergi än combat liksom.
Nej, men det är precis som du säger. Så det gamla sättet att jobba med folksamlingar, eller mot folksamlingar till och med, grundade sig på forskning, grupppsykologi som var ganska förlegade och som fortfarande är förlegade. Där man, precis som du säger, man såg, blev människor fler än 100 så vart man galen. Liksom. Då tappar man egen initiativförmåga, egen tankeförmåga. Man gick upp liksom i massans galenskap. Liksom.
Mm.
Och då ska man ju behandla den massan som ett hot och ett problem. Och det var väl ungefär det man gjorde i Göteborg till viss del, ska jag säga. Sen är det ju som alltid liksom, det man ser och kommer ihåg, det är ju Avenyn som står i lågor och skyltfönster och skadade poliser och skadade demonstranter. Men man ska ju också ha med sig att det var ju stora demonstrationer med 20-30 000 personer som gick helt lugnt till liksom. Men det är ju ingen som kommer ihåg. Och en intressant reflektion, bara, vi kan komma in på det också, men hur det politiska landskapet har ändrats på bara 20 år, så var det man protesterade mot från vänsterhåll då, det var ju företrädesvis vänster som demonstrerade och protesterade, det var ju globalismen och den liksom internationella kapitalismen och frihandeln och sådär. Det är inte riktigt det som vänstern protesterar mot idag.
Mm.
Utan det är snarare högern som protesterar mot globalismen. Och
oh.
Globalismen är ju sånt där kodord. Globalisterna, då vet alla så här. Mm. Säg vad du egentligen tycker.
Men alltså, rent konkret som dialogpolis då, alltså, försöker man liksom med så här, lågaffektivt bemötande då, lugna situationer och prat liksom, eller vad är det exakt man gör?
Nej, alltså, dialogen för? Vi jobbar faktiskt väldigt mycket liksom, kontorstider.
Mm.
Och brukar väl säga att arbetsfördelningen, fan, det känns mest liksom, arbetsfördelningen liksom ute kontra inne, det är väl ungefär 80-20, ibland 90-10. Det vill säga den mesta delen är inne liksom.
Mm.
I planeringsfasen inför en större demonstration till exempel. Och då ska vi säga också att vi jobbar med politik, etnicitet och religion, de grejerna.
Men det är preliminärt liksom demonstrationer som ni jobbar med också?
Ja, det blir ju det. Ja. Det blir ju allmänna sammankomster, folk som vill väcka opinion på ett eller annat sätt. Och det är ju också sådär, sen SPT-konceptet kom till och dialogpolisen och sådär, från 2003-2004 kanske fram till för 10 år sedan ungefär, så gick polisen gick runt på SPT-organisationen som då fanns i Stockholm, Göteborg och Malmö och som nu håller på att implementeras i hela landet. Lite sent kan man tycka, men det var ju förra påsken som gjorde det då. Då gick liksom den organisationen gick runt på en 4-5-6 stycken stora demonstrationer runt året liksom. Och då var det ju liksom, ja men, 1 maj, det var nationaldagen, Reclaim the Streets, fanns det en så här liten vänsterautonom, eller liten var det lite, men gatufest liksom, som alltid spårar ur i upplopp och sådär. Det var
kul.
Pride, var ju en sån grej. 30 november, Salemmarschen. De här liksom. Det var the big five eller big six eller hur man nu räknar. Men så ser det liksom inte ut längre. Utan vi har, det är mycket mer komplicerat, det är mycket mer, alltså, fler demonstrationer, mindre demonstrationer och sakfrågorna sträcker sig oftast kring det vi brukar kalla för importerade konflikter eller migrerade konflikter. Det vill säga människor som kommer hit från andra länder och som har med sig sina konflikter från hemlandet. Vi har en stor iransk diaspora i Sverige till exempel. De kom ju hit på 70-talet och så protesterade de då mot den iranska regimen. Och allra helst nu sen det verkar vara en revolution på gång i Iran igen då, efter det här mordet på
Ja, för de rullar ju kontinuerligt, känns det som, de demonstrationerna. Alltså det känns ja. Som att man knappt går förbi Medborgarplatsen utan att det är iranier som demonstrerar liksom.
Ja, nej, men det är och det är väldigt många olika grupper där liksom inom iranierna, och alla har väl gemensamt att de inte gillar regimen liksom.
Mm. De har väl rätt så länge varit utanför Irans ambassad då på också och ja. Demonstrerat.
Ja, det är de, och av den anledningen nu då att det har varit väldigt intensivt under hösten och nu fortsätter, det har ju varit det här mordet på den här unga kurdiska kvinnan som polisen hade ihjäl där, med slöjförbudet och allt möjligt. Men, så det är sådana grejer vi jobbar med. Sen är det allt möjligt. Alltså, det finns fortfarande politiska organisationer utanför de etablerade partierna som vi jobbar med liksom, på demonstrationer. Och sen har vi väl våra återkommande fortfarande, även om det inte är riktigt samma, det är inte riktigt samma tryck i det. Och det är ju skönt.
Mm. Men den konkreta skillnaden på hur man hanterar en grupp nu då och då, vad är den?
Det är att man och det är forskningen som dialogpolisens arbetsmetod bygger på, det är att man har uppdaterat den forskningen helt enkelt. Man har börjat prata mer om att man blir inte galen bara för att man ingår i en folksamling. Man har olika sociala identiteter, det finns teorier om det. Jag jobbar som polis, det är en social identitet, jag är pappa.
Globalist.
En globalist, frimur, nej. Finns folk som, de tittar på mina tatueringar och bara ögat. Men det har ju ni också. Du är fotbollssupporter verkar det som, och komiker och
nazist framförallt.
2% nazist och det där stämmer, det är ju sant för alla liksom. Och då applicerar man de teorierna för att liksom möta den här folksamlingen. Och kanske främst då det som vi försöker jobba med mycket inåt är ju att få polisledningen att förstå det här. För det får man påminna dem om ibland. Jag menar, vi hade första gången på länge som det blev någorlunda stökigt var ju för 3 år sedan i samband med BLM och främst i Göteborg. Det var lite stök här också när vi jobbade, men Göteborg var det ju stökigt. Och då läste jag liksom en artikel om så här: det här måste vi kolla på. Varför blev det så här? Måste vi utvärdera och kanske se över utbildning. Ja, men vad fan håller ni på med? Hos er det började liksom. Vi vet ju hur vi ska jobba med det här liksom. Och då har man glömt bort det där. Och likadant nu under påsken. Men det var ju för att det skedde i andra delar av Sverige liksom.
Vad är det bara då för mig som är helt dum i huvudet? Vad är det som man gjorde då som man nu inte gör eller tvärtom? Och
Göteborg där under alltså 2020, det ska jag inte ta gift på. Jag tror att man hade liksom man hade ju SPT-konceptet, man jobbade efter det. Men jag tror att det var nog också lite med pandemilagarna där också att, som rörde till det lite. Man fick inte demonstrera fler än 50.
Du menar påsken nu inte?
Nej, 2020
ja.
BLM.
BLM,
ja. Då hade vi liksom restriktioner och då var det rörigt. Alltså. Det blev skitstökigt för oss att navigera i den lagstiftningen. Hur skulle vi göra när det stod, ja men om det var fler än 50, skulle vi upplösa den då? Jaha, hur ska vi göra det? Liksom, bära bort folk? Ja, det gjorde vi ju till slut, men då krävs ju det jävligt mycket poliser liksom.
Mm. Just det. För vanlig kritik just kring påsken som kommer sen då är väl att man liksom glömde bort det man hade lärt sig från Göteborgskravallerna och ja. Att man inte applicerade den här SPT-tekniken riktigt.
Precis, och det har ju att göra med att det SPT-konceptet har inte funnits fullt ut i de övriga regionerna. Det har funnits i storstadsregionerna, Göteborg, Malmö och Stockholm.
Vad är det som gör att det är så effektivt?
Jag tror att det handlar om att man lyckas differentiera och se liksom att okej, det här är inte, alla i den här gruppen är inte våldsverkare. Om det ens finns några våldsverkare i den här gruppen. Så kan man se på en demonstration, en allmän sammankomst mindre som ett problem och bara som någonting som vi är satta att beskydda. Det tror jag är en framgångsfaktor. Men sen är ju, och nu ska jag liksom klia dialogpolisen lite på ryggen för det vi sysslar med oftast, det är ju att vi kan ju komma med ett kunskapsperspektiv. Det vi gör i vardagen, det är ju liksom att hänga med i politik, etnicitet, religion. Vi förväntas ha de här ganska djupa kunskaperna om varför det ser ut som det gör med kurdernas situation eller med Irans situation eller klimataktivister, varför de beter sig som de gör och hur de reagerar om polisen gör på ett visst sätt och hur de reagerar på andra, alltså opinionen mot dem eller med dem och sådär. Där hänger vi med. Dels läser vi och liksom skaffar oss kunskap på det sättet, och dels så interagerar vi med de här människorna och pratar, träffar dem och pratar med dem och lyssnar på dem främst.
Mm. Jag förstår.
Och den superkonkreta skillnaden, om jag frågar en gång till, hur man tog en grupp. För jag hör ju till det bakomliggande. Mm. Mm. Men hur blir det i praktiken? Är det liksom bara mindre vålds, mindre... Alltså,
ja, alltså,
i beteendet där mot demonstranter?
Jag tror att dels... Alltså för att det politiska våldet, om man säger så, alltså våld i samband med demonstrationer ute på gator, det har minskat något drastiskt de senaste 10 åren.
Mm.
Sen har det varit liksom
generellt sett, eller i Sverige?
I Sverige, på i Sverige, ja. Och med undantag då för, ja, men BLM kanske inte så riktigt, men och påsken då liksom.
Mm.
Och det, och jag tror att visst, det är såklart att polisens arbetssätt, att vi ändrade vår metod och vårt mindset kring det här, det har såklart spelat in, men jag tror inte att det är hela förklaringen. Det har hänt grejer i politiken. Liksom, det var någon som sa, man kastar inte sten på varandra längre, men man fotar och filmar och hänger ut. Mm. Kameran är nya gatstenen ungefär.
Just det.
Så det, och sociala medier och internet, liksom, folk pyser där istället för att pysa på gator och torg.
Mm. Bättre på många sätt, va? Även om det är objektivt tråkigt ton på nätet.
Objektivt bättre att, att hänga ut meningsmotståndare på nätet med namn och adress än att kasta sten i huvudet på dem. Det är min åsikt i alla fall.
Men i de här situationerna så verkar det finnas lite olika åsikter kring det här med liksom våldet från polisen. Alltså, vissa pratar om att det är helt sinnessjukt att typ skjuta in en folkmassa, för då blir det panik. Medan andra har sagt att polisen borde skjuta folk i benet för att liksom lugna ner tidigare. Vad tror du där?
Ja, alltså, och det är ju det här, alltså, när man hamnar i ett sånt liksom rött läge, som vi säger, om ett våldsamt upplopp, och det är liksom, det är en krigssituation med stenar som flyger och poliser som fruktar för sina liv.
Mm.
Juridiskt sett så var det ju skottläge flera gånger om, både i Örebro och Linköping och Norrköping.
Och
det sköts jättemycket, men mest varningsskott, och även verkanseld som missade måste det ha varit. Men jag är inte helt bekväm med utom, jag var inte där, jag jobbade inte då.
Nej.
Min brorsa och jag jobbade som polis, och han var där i Norrköping, Linköping. Men ja, vad ska man säga, det blir en bedömning där och då.
Mm.
Men man kan konstatera att beroende på hur man ser det, så är det väl ett under att inte fler sköts ihjäl.
Men generellt sett, situationen skjuta någon i benet, eskalerar eller deeskalerar det en situation?
Bevisligen i Norrköping, just där och då, så var det ju det som fick hela upploppet att bara dö.
Och dö. Ja. Så det verkar fungera ibland?
Det verkade fungera då.
Då. Men det finns kanske andra situationer när det har haft motsatt effekt också?
Ja, det har inte skjutits i samband med allmänna sammankomster. Sen Göteborg, jag tror inte att skotten i Göteborg där, det sköt som fan där också. Det var en som blev träffad och blev skadad, men jag tror inte att det dog av då liksom.
Jag är lite nyfiken på det här med Sverige. Det känns som att Sverige generellt, vi brukar ju sällan, alltså staten brukar ju sällan gå in och säga nej, du får inte demonstrera och så vidare. Alltså det brukar vi ju sällan göra. Men nu har vi gjort det senaste här med Paludan. Vi har ju alltså inte tillåtit honom att demonstrera.
Ja, vi har inte...
Nej, men en följdfråga som jag hade generellt sett kring det här med våld liksom under olika upplopp och sådär. Du har uttryckt ett behov efter någon form av icke-dödligt liksom long range vapen typ. Hörde jag att du pratade om i dekonstruktiv kritik typ.
Vad fan, ska jag behöva stå till svars för vad jag har sagt?
Nej, jag vet inte. Men bara en vattenkanon
liksom. Ja, alltså, jo, men alltså, och det handlar väl om, och för att säga emot mig själv då, jag tror att jag sa att det är lite beklämmande att när vi tittar på och utvärderar liksom påskkravallerna, så landar det i liksom att vi måste ha prylar, vi måste ha liksom tårgas och så här. Men fan, och tårgas skulle vi ha innan påskkravallerna, så vem när då? Men
fel fokus liksom.
Ja, lite grann. Jag tror, alltså, så här, om man vill titta så här, varför blev det som det blev under påsken? Är svaret för att polisen inte hade vattenkanoner? Nej, självklart inte.
Mm.
Sen återigen då, om man hamnar i ett sånt läge där ett våldsamt upplopp, deluxe liksom, tokrött läge, som ju SPT-konceptet går ut på att förebygga. Mm. Det är ju liksom, det är ett brottsförebyggande liksom, arbetssätt. Men om man är där, ja, då är det väl smakfullt och klädsamt att man liksom har något annat än en järnpinne och 4 meter OC-spray och sen ska man skjuta folk liksom.
Mm.
Då kan man väl ha någonting emellan där, absolut. Men fokus hamnar ju där, och det är väl för att det är lätta saker att diskutera, både på internt hos oss och framförallt hos politiker liksom, att det är ju samma sak som liksom, hårdare tag, strängare straff, mer vattenkanoner och liksom sådär.
Men även det upplever du som en ganska meningslös debatt då? Alltså, för vad är den?
Nej, men den kan man väl ligga? Nej, men alltså, nej, meningslös debatt, men det är ju inte en stor grej liksom.
Nej.
Jag menar, det är väl inget konstigt att polisen har tekniska hjälpmedel liksom. Det är klart att vi ska ha det, men det är inte det handlar om liksom.
Mm. Vad handlar det om?
Påsken menar du?
Ja, nej,
det var Jesus som dog.
Ja, exakt. Måla ägg och gött liksom.
På ett chokladkors.
Det är därför.
Men också kaniner.
Det blir så mycket gravare.
Nej, men det finns jättemycket. Alltså den frågan har
blivit. Förklara, Kemi, hur kom kycklingen in i bilden?
Ja, men det var Jesus la ägg på. Nej. men den är ju tuff, den frågan alltså. Mycket handlar om att det verkar finnas väldigt många människor som bor i Sverige som inte ställer upp på det vi har bestämt ska gälla i Sverige.
Mm.
Och jag trodde, naivt kanske, så trodde jag att för det sa jag också i DK efter påsken. Jag satt och var nyskadad och arg hos Aron och bara fräste.
Som alltid arg, så ni.
Ja. Aron var inte arg, det var jag som var arg. Aron är alltid arg, men nej då, det är han inte.
Men liksom, vad tror man att lösningen är för att den här typen av situationer inte ska uppstå då?
Ja, men jag tror, och vi tror på dialogpolisen. Det är ju alltså en tillit och en trygghet i våra liksom demokratiska principer. Det är så här, vi har yttrandefrihet, vi har en tillståndsprocess enligt ordningslagen. Vill man inte söka så är man liksom skyddad ändå enligt grund. Man får demonstrera utan tillstånd.
Mm.
Men att inte hålla på och fixa och trixa med lagstiftningen, liksom, så här fiffiga lösningar, det blir aldrig bra.
Tror du att vi kan få personer som har kommit utifrån från andra länder där demokrati och inte finns, kan vi få dem att ställa upp på de här reglerna och den kulturen vi har liksom? Kring demokrati, yttrandefrihet och så vidare.
Jag vet inte. Det verkar svårt, och det är ju också, det beror ju helt på vilka människor vi pratar om och från vilka länder de kommer och från vilka kulturer de kommer.
Mm.
För det skiljer sig rätt ordentligt. Mm, liksom. Mm, mm, mm. Så det är nog svårt att uttala sig generellt så.
Mm. Kanske ännu svårare om alla vi svennar också bara säger nej, men han skapar ju dålig stämning, så att alla är emot yttrandefrihet.
Jo, men det där märker vi ju andra. Det behöver ju inte vara så brutalt som en koranbränning och stenkastning, att det blir sådär grafiskt liksom. Och det kan ju räcka med ett gäng klimataktivister som demonstrerar. Så hör vi liksom, vi går med dem så här.
De demonstrerar, så kommer det liksom, kul får man säga. Alltså det är ju roligt att de håller på att limma fast sig i backen liksom. Det är så himla dumt liksom.
Ja.
Så mycket kaos.
Nej, men vi får ofta det från liksom förbipasserande. Så här. Det är samma mentalitet. Vad fan? Bussen här. Ja, drabbar vi din verklighet här i 10 minuter. Det är ju hemskt.
Mm. Jag tror folk alltid tänker att det drabbar just mig. Måste ni demonstrera här där vi är?
Ja, det är Jan Emanuel för Ferrari. Ja, just det. Ja, han var ju med där och flyttade på folk.
Fysiskt. Men han tog ju tag i det sen. Han hade ju någon debatt i SVT med någon av de aktivisterna. Jag såg inte den.
Mm.
Men, just det. Jo, det hade han. Ja, precis.
Han fångade
i
upp
SVT-mötet eller något sånt där. Det var en till idiot som hade en debatt i SVT-mötet om polisers vara på sociala medier.
Ja, vad är det då?
Apropå det. Det kan man ju passa på att fråga, Erik. Är det något som du
se negativt eller positivt eller neutralt på.
Ja, du frågade ju mig när vi kom in här om jag är influencer.
Ja.
Och då svarade jag, om du behöver fråga det så är jag förmodligen inte speciellt bra på våra influencer.
Men du har en rabattkod med idag så 10% på
finns i länken.
Vattenkanoner sen.
Nej, jag vet inte. Du får fråga. Jag kan inte definitionen på influencer. Vad är det, Filip? Är det när man tjänar pengar på...
Ja, det skulle jag säga att man tjänar pengar på att göra reklam.
Du sa ju det när vi såg senast att det är en godkänd bisyssla liksom, från polismyndigheten.
Absolut, ja. det är en godkänd bisyssla som flera poliser har.
Ja, ja.
Det är väl nästan om du är professionell influencer kanske man tjänar pengar på det då. Men alla kan väl vara influencer så länge du influerar någon? Eller?
Ja, det blir väl en tolkningsfråga. Men,
ska man tjäna pengar så handlar det om... Man är ju en reklampåle mer eller mindre. Det är typ det man är. Alltså man säljer produkter.
Ja, jag syftade om min fråga mest på att det var en kvinna i SVT där mot Filip som inte tyckte att det borde vara tillåtet av polisen att poliser har officiella, vad ska man säga?
Ja, och jag har fått den där frågan. För jag är ju på sociala medier själv. Jag är ju på Twitter och det är inget godkänt myndighetskonto utan det är jag som har det.
Yeah.
Och jag är medveten om att liksom, hade jag bara haft det där som Erik Petschler inte liksom varit tydlig med att jag var polis eller mitt riktiga namn till och med så hade jag inte haft 5000 följare. Liksom.
Mm.
Men USPen om man säger så, det är ju att jag är polis och har de åsikterna om narkotikapolitiken som jag har. Det är ju därför jag har liksom blivit uppmärksammad. Men jag kan väl tycka att liksom, nej, som regel så ska väl statliga tjänstemän inte hålla på att dumma sig på sociala medier. Som jag gör. Och det har jag sagt förut, men nu gör jag det.
Men vad är det du gör som är så dumt? Liksom?
Ja, för att, jag ifrågasätter ju den enda sanna tron.
Våran
statsreligion i Sverige. Knark är bajs.
Mm.
Och det tycker inte jag.
Ja, det är sant. Det är intressant för att det spelar ingen roll nästan vad man diskuterar. För folk kan vara så otroligt resonliga. Men folk får alltid moralpanik alltså, när man börjar prata om knark. Och är lite liberal. Jag fattar det. Folk bara tappar fattningen liksom.
Ja.
Så det är speciellt. Alltså, det,
och blir intellektuellt på en så här 11-åringsnivå.
Ja,
i övrigt det liksom. Smarta och sammanhängande människor som... kan föra sig och knyta skorna ordentligt. Liksom. Ja. Bara tappa det fullständigt. Liksom.
Men, och det känns ju som att det är verkligen en typisk svensk grej. För det är så här, du kan diskutera det i andra länder utan problem.
Det har varit en ska vi säga Norge och Finland till viss del har väl delat våra. Danskarna är ju som de är. Liksom.
Mm.
De
älskar knark.
De bara, jo, vi har också rökförbud på krogen.
Ja. Guidelines. Det är mer som våra rekommendationer och så på pandemin. Liksom.
men Sverige är numera enda landet som där polismyndigheten tar medborgares urin och blod för att bevisa eget bruk.
Mm.
Det är vi själva med nu.
I hela världen?
I hela världen.
Är det sant?
Ja, alltså så här, och så, då är vi ju gott sällskap med liksom sköna stater som inte vet jag, Ryssland, Iran och Saudiarabien. Men de har ju inte demokrati. Så de behöver inte bry sig om rättsprinciper. Så om de tycker att du är påten så behöver de inte ta ditt kiss för att bevisa det. Då säger de att du är påten.
Burar in en liksom.
Nu blir det med händerna här. Någonting.
Jag vet inte exakt vad dina åsikter är. Men är du lite så av psilocybin i medicinskt syfte verkar bra? Eller är du att alla droger ska vara avkriminaliseras? Eller vad är det?
Ja, alltså, ja, min ståndpunkt är att om vi pratar avkriminalisering då, av eget bruk och innehav till viss del... Så det är jag för. Jag är för avkriminalisering. Och sen verkar det verkar mindre bra att låta liksom kriminella gäng och en svart marknad med liksom våldskapital sköta försäljningen och distributionen. Och då pratar man ofta om cannabis för det är den största illegala drogen globalt sett och i Sverige. Och den även om det händer saker internationellt liksom. Men jag får ju ofta frågan så här, ska vi legalisera heroin? Ja, det tycker jag. Men kanske inte på samma sätt som cannabis. Jag menar, vi har redan lagliga droger som är reglerade på olika sätt. Vi har inte reglerat koffein och nikotin och alkohol på exakt samma sätt. Alkohol har vi reglerat på ett sätt med Systembolaget och serveringstillstånd på krogen och sådär. Koffein har vi fattat nu att När vi lägger i välsmakande burkar så blev det attraktivt för barn, och då har man kommit fram till att det inte är så bra för barn att dricka koffein. Så då har man en åldersgräns på det. Men det är ju intressant att man har det synsättet på de drogerna. Men när det kommer till andra droger, då är det bara så här, nej, stopp, förbud. Om det är bara förbjudet så kommer ingen hålla på med det.
Men det blir en intressant situation, för jag vet ju hur purken man kan se liksom en 14-åring blir när de försöker köpa Monster och blir nekad i kassan. Tänk att det är någon som försöker köpa heroin på Systembolaget eller vad det är, och som inte, ja, och du har lite mycket...
Och återigen, då är väl Systembolaget kanske inte den bästa heroindistributören som vi kan uppbringa, utan det kanske mer är ett, liksom en apoteksgrej på recept eller liksom, som vi har idag.
Ja, med opiater och sådär. Ja. Ja, i princip så har vi ju heroin mer eller mindre. Det är väl, vad det, heter det Subutex eller vad heter det där som de får?
Subutex är ju liksom, det är ju ersättnings...
grejen liksom. Ja. Men det är väl också ganska starka opiater liksom.
Ja, det kan du ju överdosera och dö på också, beroende och sådär, men...
Men tänker du att det skulle vara liksom öppen försäljning av typ marijuana medan saltan, att det är avkriminaliserat mer eller mindre bara, eller?
Ja, men, och här kommer ju en tankevurpa till, va? Ja. Det är öppen försäljning på cannabis just nu. Det kan du köpa vart fan du vill, av vem fan du vill, när fan du vill, utan åldersgräns på varken du som köper eller den som säljer.
Men då menar vi statlig och öppen försäljning?
Ja, men då menar jag att den är inte öppen.
Att då är den stängd?
Då är den kontrollerad. Vi kanske inte ska ha så här, vi kanske inte ska sälja cannabis på lördagar, inte fan vet jag.
Man lördagsgodis.
Ja, nej, men vi hade ju den diskussionen för 20 år sedan med bolaget skulle ha öppet på lördagar. Då trodde ju alla så här, men då kommer alla slå sina fruar och alla kommer, nej, det hände ju inte liksom. Men vi har satt de här reglerna för att vi vill ha någon slags kontroll, gissar jag, på alkohol och försäljningen liksom. Men man vet vad man köper. Oftast när man köper en flaska vin på bolaget så står ju inte de och bara, ska du ta och köpa ett par Norrlands 7-0 också liksom?
Det är inte mycket mer försäljning,
nej. Nej.
Fast de gör sådana reklamfilmer om att de inte gör det. Det tycker jag är lite komiskt att de
alltid slår sig själva på axeln eller klappar sig på
axeln. De gör en reklamfilm om att de inte gör reklam för systemet. Ja. För systemet.
Men hur har det tagits emot av kollegor under åren? För det känns som att du ändå är alltså rätt så unik i de åsikterna att man ska avkriminalisera droger. Ja, men som polis liksom.
Jag tror inte att jag är unik i att ha de åsikterna, för det har jag fått bekräftat att både folk som skriver till mig och mejlar och skriver DM på Twitter att de håller med mig som är kollegor. Men
bland yngre kollegor kan jag väl tillägga. Det känns som att yngre kollegor
inte bara faktiskt.
Inte?
Nej. Nej. Ganska brett så. Ja. Bland både fysisk ålder och tjänsteålder.
Folk gillar att knarka i alla åldrar liksom.
Men är det som för dig kanske, i alla fall, att man är lite trött på att lägga så mycket resurser på det kanske? Är det ett argument att...
Det kan absolut vara. Och framförallt nu när man ser liksom, ja, men de institutioner som har att förvalta alla de här kissproven och blodproven. Och ja, men vi skickar ju liksom små växtdelar på analys för det ska bevisas att det är cannabis. Eller pulver liksom. Det kostar ju pengar. Det är ju till NFC och RMV och vad det heter. Ja.
Alltså det är ju x antal tusenlappar.
Jo, men jag sa det att jag kan vara på mitt allra mest libertarianska humör ibland och bara liksom, vuxna människor får ta vilka droger de vill och det ska staten ge fan i liksom. Men jag har väl insett att den diskussionen är ju inte riktigt många mogna för. Så jag har väl fått lära mig att ta lite baby steps i samtalet, och då för mig är det liksom så här: utred narkotikastrafflagen. Utred kriminaliseringen som vi har haft nu i lite mer än 30 år. Är det väl. Vad har det haft för effekt? För det vet vi inte. Och det är ju ganska beklämmande. Polisen tar jättemånga urinprov och blodprov varje år för att bevisa bruk. Har det någon påverkan på människors vilja att ta droger? Jag tror ju inte det, men vi vet inte.
Men jag tänker så här, om man tar exempel på ställen som avkriminaliserat droger, så har man väl till Portugal, så är det väl avkriminaliserat. Typ Lissabon är väl klassiskt att det är jättemycket knark liksom. Men där var väl också att det fanns en enorm problematik sen innan. Det gör det ju naturligtvis här också, men skulle man inte liksom skapa flera fall av heroinister och sånt om man gjorde det lagligt?
I Portugal så hade man ju problem, precis som du säger, med opiatberoende liksom, heroin. Och folk dog som flugor. Och man ville ha, man ville väl ta något annat grepp på det där, och då la man, flyttade man resurserna från rättsväsendet till vården. Slutade se människor som brottslingar som behövde hjälp. Men nu pratar vi återigen, nu pratar vi om en specifik drog.
Mm.
Och en ganska liten del av den totala befolkningen och den totala...
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mängden droganvändare. Och det är det här vi inte klarar av i Sverige heller. För vi har hittat på ordet knark.
Mm.
Och då spelar det liksom ingen roll. Då kan vi säga att cannabis är likadant som heroin. Eller LSD är samma sak som kokain.
Nej, men just eftersom det är separata substanser så borde man ju behandla dem som separata frågor allihop.
Eller? Exakt.
Ja, och det är det jag menar just i den frågan. Så... Man kan ju vara för avkriminalisering. Alltså jag tänker att man kanske avkriminaliserar alla droger.
Ja.
Men att man har, om man ska ha till försäljning någon form, så kanske det är bara typ marijuana som man har en form av systembolag av. Det hade jag tyckt var rimligt liksom.
Ja, absolut.
Men att det liksom inte ska ske någon försäljning av de tyngre opiaterna eller sådär. Varför ska du göra det liksom?
Ja, för, alltså försäljning, då menar du försäljning på samma sätt som man skulle sälja alkohol eller,
ja,
eller cannabis.
För medicinskt bruk naturligtvis, men det finns ju redan som...
Ja, nej, men jag tror inte att den rekreationella efterfrågan på heroin är särskilt stor. Jag tror inte, alltså så här, är urinprov och dagsböter och liksom en punkt i belastningsregistret, är det som håller folk borta från att testa heroin? Nej, jag tror ju inte det.
Den lille pricken där.
Och jag har haft liksom höga polischefer som har suttit i poddar och sagt att liksom, nej, om vi legaliserar så kommer jag liksom hjärtkirurger och vara påtända på jobbet.
Mm. Nu var det visserligen, det var en där, han är i Lund nyligen. Det är lite roligt, ja. Han kirurgen som var heroinist.
Jaha, har vi avkriminaliserat heroin i Lund?
Det verkar så.
Skåningarna, alltså, de gör som de vill.
Ja, tydligen så har vi det. För det kan ju inte ske eftersom det är förbjudet.
Nej, jag tyckte bara att det var roligt.
Man kanske slutar om det blir lagligt, att då är det inte coolt längre.
Nej.
Det såg man i Kanada.
I Kanada?
Ja, efter legaliseringen av cannabis 2018. Och det har blivit en förskjutning. Liksom, att
jag hörde något sånt.
Millennials liksom, födda, ja, men slutet 90 början, och de bara, fan, men det där gräs, det röker ju mina farföräldrar.
Trötta
liksom.
Föräldrar, ja. Sitter
nej, men det är med farfar liksom. Röker gräs, det är ju skit. Larvet.
Men så har det ju alltid varit i typ Nederländerna liksom, den statistiken att det är, så här, det är färre ungdomar som testar cannabis där det är lagligt än i Sverige procentuellt.
Ja.
För att det är ingen tabu liksom. Alltså, vem bryr sig då liksom?
Nej, och Holland gjorde ju den då, ska vi se. Johan Wiklén skrev en jättebra bok om det här som jag var med i. Jag tror det var på 60- eller 70-talet när man gjorde den här indelningen. FN gjorde en så här klassificeringsindelning på de olika drogerna.
Mm.
Och cannabis hamnade liksom i samma grupp som, ja, men typ heroin liksom. Men Holland och vissa andra länder gjorde inte den indelningen. De valde att dela in de olika substanserna i light drugs eller heavy drugs eller hard drugs och sådär. Men det gjorde inte Sverige.
Men det låter som att vi ligger lite efter i Sverige. Yep. Med narkotikalagstiftningen.
Oh ja.
Vi är inte riktigt där än.
Ja, vi har inte tittat på den än.
Men vad hade blivit bättre, tror du, om vi hade legaliserat allt bruk av narkotika?
För mig är det en principfråga. Och det, alltså, det är ju också svårt att förklara för svenskar. Mm. Det här med principer. Va? Vi vill ju se resultat.
Mm.
Vi vill ha lösningar.
Mm. Mm.
Vi vill krossa gängen. Vi vill ha ett narkotikafritt samhälle. Ja, men det är ju drömmar. Det är ju hittepå. Mm. Det är ju liksom, det kommer vi aldrig göra. Så mina principer i det handlar om att har du ett ett beroende, ett missbruk, ett sjukdomsliknande tillstånd om du så vill, så bör du inte ses av staten som kriminell. Mm. För det är inte, det är inte humanistiskt, det är inte liberalt, det är inte modernt. Och har du, vilket majoriteten har, ett fungerande drogbruk, nu svor jag i kyrkan igen, för det kan man ju inte ha. Jo, det kan man. Det vill säga de som politiker och poliser har gått efter och debattörer gått efter på senaste tiden, de så kallade partyknarkarna. Som många tror är ett nytt begrepp, men det är det inte. Det hette stugknarkare på 80-talet. Och då var det liksom, du vet, ja, de satt i sina stugor och rökte hasch.
Mm.
Så det är inget nytt. Och de driver tydligen gängkriminaliteten. Det är tydligen deras fel. Men människor som är i missbruk ska inte ses som brottslingar. Har du ett fungerande drogbruk, det vill säga du använder droger lite då och då, drogbruket får inga nämnvärda konsekvenser för dina sociala relationer, ditt arbete och så vidare, varför skulle du då vara ett föremål för vården eller rättsväsendet?
Mm.
Så ser vi inte på alkohol.
Nej. Nej, men jag tänker också, för att alltså, det starkaste argumentet emot EU på något vänster är att det är så här, ja, men tänk om det ökar droganvändningen och så blir det fler missbrukare. Men all statistik så far verkar ju peka mot det motsatta. Liksom.
Ja,
och då det, finns ju inte det argumentet. Liksom.
Och det går ju, liksom, och det där bygger på också en viktig princip i den svenska liksom, drogpolitiken, också alkoholpolitiken. Det är totalkonsumtionsmodellen, precis som du säger. Ju fler som använder, desto fler missbrukare får vi. Men det verkar inte stämma. Nej. Det verkar inte vara sant för alkohol och det verkar inte vara sant för övriga droger heller.
Nej, men för i princip alla missbruk kommer väl ofta ifrån, alltså att det är ju någonting annat som blir trasigt i en. Liksom.
Ja.
Så att det är ju ofta ett symptom på en annan sjukdom. Liksom. Så,
Danmark har ungefär procentuellt lika många alkoholister som Sverige.
Mm.
De har lite större problem med ungdomsfylla, alltså folk under 18 som super sig riktigt packade. Mm. Men hej, det är ju danska liksom.
Det är kulturen va liksom.
Ja, men absolut, och det spelar ju roll. Kulturen spelar absolut roll. Ja. Här super vi som fan, men vi sköter det snyggt.
Förutom när vi är utomlands då, då
ja,
man går
då
ballar det. Slår någon ryss på käften i Marbella eller sådär.
Ja.
Ja, men jag tänker, det görs ju ändå så här, alltså, jag har en känsla av att det förändras lite tonläget, alltså det har varit lite så här, ja men vad heter det, Kunskapskanalen sände lite program om så här psilocybinforskningen, man får lite känsla att vi är lite så här, oh men det här är kanske lite bra, alltså att det börjar luckras upp lite grann liksom, har du den viben också liksom?
Jo, men det har ju hänt mycket med samtalet på ganska kort tid. Jag tror ju inte att, alltså om jag hade varit polis, nu har jag varit polis i snart 13 år. Men om vi liksom hade tagit de 13 åren och lagt dem 10 år bak i tiden, om man säger, då hade jag nog inte varit så populär. Jag tror inte att jag är så populär nu heller, men jag tror att det är lugnt.
Nu finns det såna här pundarpoddar. Så att...
Och jag fick någon förfrågan om mig i någon podd på Instagram. Jag bara fick in och kollade. De satt och rökte gräs liksom i studion.
Och så var,
jag vet inte vad det var. Och så var det liksom inlägget var taggat antingen i Köpenhamn eller i Amsterdam. Man bara,
All right. Men jag tror båda vi blir taggade i den faktiskt. För lite längre, jag såg ditt namn i kommentarer på Instagram.
Ja.
Och sen såg jag så här, annars kan jag prata med Filip också. Han är också drogliberal typ. Han älskar knark.
Men han är helt nörd. Vänta.
Men jag öppnade ut Instagram-konto med mitt riktiga namn, alltså en copy-paste från min Twitter-profil. Men jag använder inte det. Jag har annat Instagram.
Det är Filip Maringen, Erik säger nej liksom. Nej, alltså det blir, folk har skrivit till mig efter att jag har pratat om att så här, man kanske ska prata om att eventuellt legalisera eller avkriminalisera, och då är många som blir så otroligt arga och tror att, men du tror att knark är bra, och det har jag väl aldrig varit inne på, att knark skulle vara positivt för hälsan. Det handlar ju inte om det, utan det handlar väl mest om att man vill, ja men kanske dels göra det lite jobbigare för dem, alltså de är gängkriminella, tjänar så mycket pengar, det är väl bättre att flytta den inflödet av pengar till den svarta marknaden, till att i så fall staten kan tjäna pengar på det. Det,
men
bättre.
Då skulle de ju bara gå över till en annan brottslighet.
Ja, nej, precis. Ja, men alltså det är väl
helt nya brott som de inte har prövat förut.
Ja.
Som vi, jag vet inte. Som de inte gör nu.
Och sen blir det den här resursfrågan som sagt. Alltså det är ju varenda dag som vi åker på. Och det skapas liksom nya narkotikagrupper på narkotikagrupper. Alltså det är, så här, det är sånt fokus på det. Och det, ibland kan man ju, vissa har ju varit kritiska till det där att, att polisen jobbar med, och, med pinnar liksom. Att man vill lösa ett brott, få, få igenom en förundersökning, alltså få domar i mål. Och det är ju väldigt enkelt i den här typen av brott. Men är det positiv?
Men det gör vi
då. Då har vi en dom liksom.
Men vi gör väl det fortfarande, fast vi inte säger, eller vi uttrycker inte att det liksom handlar om en pinnjakt. Vi säger inte att okej, den här månaden ska ni ha så här många urinprov. Så gör vi inte längre.
Nej, precis. Nej.
Men det som du säger, det är ett lätt brott. Det är liksom skjuta fisk i tunna oftast.
Ja, det, ja, precis.
Det man, man bygger skäl i misstanke på egentligen. Man pratar om så här ögon, muntar, nervös. Så här. Men det handlar om i slutet, du får rätta om du har fel. Det är ju frågan, när tog du senast?
Mm. Exakt.
Det är den främsta byggstenen för självmisstanke.
Men det känns som att det är liksom imponerande hur faktaresistenta vi är när det kommer till liksom droger också. För att folk vill liksom inte utbilda sig och nyansera sin bild av det från vänster. Det är bara alltid diskussionen, är det bra eller dåligt? Ja, men det är inte riktigt så enkelt. Liksom.
Nej, precis. Nej, men vi är lösningsorienterade och det är ju fint. Men jag vet inte om det är saker som går att lösa, utan kanske saker vi måste förhålla oss till på ett mindre dåligt sätt eller ett mer bra sätt. Eller.
Jag försöker bara minnas här, det var ju något sånt viralt klipp för några år sedan. Jag tror att det var en polischef eller sådär som sa de här bevingade orden. Ja, det börjar, men jag inte sluta med här. Vem var det som sa det?
Nej, det var ingen polis.
Det
var någon gammal... Han var en göteborgare, tror jag.
Ja, det var det säkert.
Var det inte SVT-debatt någon så här skön gammal skinnväst?
Liksom? Ja, så var det kanske. Det kanske bara var någon sån. Jag hade
någon gammal missbrukare själv. Ja, men fan, han var det. Liksom.
Ja, det är så jävla roligt.
Det är de Gustav här ni citerar oftast.
Det är typisk polischef. Så helt taget.
Ja, men med tanke på nivån så, ja, absolut. Det hade kunnat vara en polischef. Jag har haft, som jag sa, polischefer som har sagt då att liksom, ja, tänk om det hjärtkirurgen står där och dragit en lina eller.
Ja. Då är jag fokuserad liksom.
Ja. Bara en... man glömde ta sin ADHD-medicin. Det verkar skitrörigt.
Bara en helt annan fråga som jag har tänkt på kring polisen. Det är ju det här att vi har ju liksom sänkt fyskraven för att få in med kvinnor. Ser du något problem med det?
Jag vet inte. Jag har så dålig koll på antagningskraven så länge sedan jag gick snutplugget.
Det är ju, vi men har ju en övning som heter isokai. Det är som ett marklyft-ish.
Just det.
Och då är det väl...
Det blir tyngre, ju hårdare du drar.
Ja, precis. Jo, och men... jag vet inte om de har ändrat nu, men det har ju varit typ 5-6 för herrar och så kanske nere på 4 för kvinnor. Det är väl det du tänker på till exempel.
Mm. För det var olika tider på löpningen när jag körde fysstesten i alla fall.
Det är ju på ett sätt konstigt liksom, och inte så jämställt, men kan det liksom bli, är det ett problem liksom, som det kan bli?
Alltså, jag har jobbat med både otränade poliser och väldigt vältränade poliser. Och det har nog inte varit avhängigt vad de har mellan benen.
Mm. Nej, det är det som är...
Alltså, det är nog snarare en individuell fråga, tror jag. De tjejer som klarar, som är skitvältränade, de spöar ju mig i fystesten. Liksom. Mm. Så vill tro... Sen är det så här, ska vi se på män och kvinnor på samma sätt? Har vi samma fysiska förutsättningar? Nej, har vi förmodligen inte.
Nej.
Generellt sett.
Men ja, frågan blir väl egentligen om det krävs en viss fysik för att vara polis eller inte. Liksom.
Ja, men det gör det väl. Någon slags grundträning för att gå och stå. Eller sitta. absolut. Men sen är det ju inte... Vi har ju inte som brandmännen till exempel med återkommande fystester.
Nej.
Tack gode gud.
Då skulle
polisbristen bli ännu större. Jag skulle inte ha några problem.
Nej,
absolut inte. Semestern där, alltså, det hade fan inte gått. Alltså.
Jag hade
de
nog,
fått lägga det efter sommaren.
Ja, men det hade ju inte varit något blodigt.
Nej, det tror jag inte. Men jag hade nog tyckt att det var bra att man hade liksom ett återkommande. Precis som att vi har kompetens. Vi ska skjuta upp med vårt vapen. Visa att vi är dugliga på kompetensskytte.
Ja.
Det har vi varje år. Det skulle man kunna ha, att man springer 2 kilometer på en viss tid. Absolut.
Ja.
Men i det läget som det ser ut just nu, att vi har som polisbrist, så tror jag inte man skulle våga det. Alltså, vi hade väl blivit av med för många kollegor.
Ja. Men det man borde titta på där är väl egentligen bara sån lämplighet sen. För att det är du skitliten så kanske du inte ska jobba som någon form av så här, ja, men livvaktsliknande grej. Där man borde vara stor. Eller det är väl så
att det är typ
man,
inne på,
man borde väl men... kunna sätta folk på olika positioner liksom, inom polisen beroende på
men, jo, men det gör man ju. Alltså, eller så här, du kan ju inte bli piketpolis, alltså bli piketen eller insatsstyrkan eller livvakt för den delen om du inte har en viss. Det är ju fysiska krav, det tillkommer ju krav. Du, de här kraven som Victor pratar om, det är för att bli en vanlig polis som åker på blåljuslarm. Sen är det ju, tillkommer det massor olika krav beroende på vilken tjänst du söker.
Men var det lägre fysisk krav för kvinnor även inom det? Den utbildningen du gick?
Det kan det inte vara.
SBT.
SBT. Vad är det för
Nej, det var
körde
inte.
Du fystester innan eller? Alltså för utbildningen?
Ja, det var ju tester. Man skulle spela en beep-test och sådär som var lite...
Då är den jämlik.
Ja, det var den.
Jag blir bara så här, det är kanske autism, men att liksom, om man har fyskrav så att de då kan sänkas ut ett kön, det blir då, vad är då vitsen med att fyskravet finns för männen överhuvudtaget? Det är lite konstigt bara. Men,
jo, men
kanske inget stort problem.
Jag förstår vad du menar, men jag tänker att liksom, frågan blir ju då, ska vi se på män och kvinnor som att vi har samma fysiska förutsättningar?
Ja, det, för jobbet borde ju man ju för sig göra det, om det krävs en viss fys.
Ja.
Men...
Ja, nej, men det måste finnas, men det man säger att det finns en minimumnivå som man måste kunna uppnå liksom, så är det oavsett om man är man eller kvinna. Så borde det vara, men sen så kanske den inte borde vara pisshög för de vanliga polisrollerna då, eller? Nej,
har man fortfarande examinerande fyskrav på polisutbildningen?
Man har tagit bort en del tester. Vi hade ju tester för batongen, det var ju lite fysiskt. Men alltså det var inte mycket fysiska krav, får jag nästan tänka här.
För vi hade första terminen skulle vi springa milen.
Det har vi inte längre.
Nej.
Hade ni något mer?
Ja, sen andra terminen var det nej, fan, någon livrädda prov också, någon simprov.
Ja, simprovet är kvar i och för sig.
Det var stökigt.
Simprovet är kvar.
Och sen var det fan, var det mer? Var det andra terminen?
Jag har hört att det funnits en bänkpress...
Ja, just det. Det var det. Bänkpress.
Det var det. Ja, ja, okay.
Man skulle klara ett visst antal reps på en visst antal vikt. Ja, då var det olika för tjejer och killar. Mm. Okay. Och sen var det hinderbanan. Gamla klassiska hinderbanan på Sörentorp.
Nej.
På 50-talet.
Nej. De har tagit bort, det verkar som de har tagit bort de flesta fyskrav. I alla fall i Stockholm. Nej, ingen isvak. I alla fall i Stockholm ska sägas. Jag har hört, bara hörsägen, att det fortfarande är fler fyskrav, till exempel uppe i Umeå och sådär.
Åh fan.
Ja. Isvak bland annat.
Men de har mindre teoretiska prov där kanske istället.
Ja, exakt.
Och jobbar med kroppen liksom.
Pepparsprayen var ju examinerad också.
Ja, precis. Fy fasen, ja, vad det där gjorde. Herregud.
Ja, det gjorde fan.
Det är alldeles trevligt.
Men det är pepparsprayen, inte tårgas.
Nej,
det är väl lite svårare att andas med tårgas, va?
Man gör ju test. Man har skyddsmasken, så gör man ju tårgastest. Man får ställa sig i en container med tårgas.
Ja, precis.
Mm. Inte toppen kanske.
Jag hade en där fan, man ju var aspiranter tror jag. Så hade vi någon sån utbildningsvecka. Man skulle ha skyddsmasken. Fick vi ut skyddsmasken liksom. Och så hade jag två killar i min klass eller omgång som de var så här pryl snubbar liksom. Så de började så här skruva isär den där i beståndsdelar. Jag bara, det där kommer aldrig sluta bra liksom. Och så satte de ihop den igen. Och så skulle vi ner till den här containern, in där i tårgasen. Det tog bara, han gick in och vände. Han har ju satt på filtret på fel sida. Så han
sög in extra mycket istället.
Han bara,
oj. Sen är det en gaskammare där inne.
Tack.
Fy fan.
Ja. Jag tänkte på polisledningen har ju fått en del kritik det senaste faktiskt. Ja, jag visste inte. Ja, jag lovar. De kanske, du har ju levt lite längre, så de kanske alltid har fått kritik i din värld. Eller vad tycker du? För jag tycker att det har varit väldigt mycket det senaste i alla fall.
Ja. Alltså, jag kan väl... Ja, fan ska man säga om det.
Nej, men det jag tänkte är ju mest så här... Den senaste artikeln jag läste, det var en kollega i Stockholm som skrev att det förekommer... en väldig tystnadskultur inom polisen och att man till exempel anställer kanske efter kön eller man anställer
kompisar.
Eller vem man har haft en kärleksrelation med och så vidare och så vidare. Får du eller vill du uttala dig om det? Vad tänker du?
Får jag väl, men jag vet inte om jag
vågar.
Nej, men jag vill. Jag tycker det är så jävla ointressant.
Ja,
det är så här, sen kan jag ju tycka liksom att om vi pratar då mjuka värden, hur vi är mot varandra liksom, kulturen, värderingar, hur vi ser på inte bara olikheter men hur vi liksom tar hand om varandra. så vill jag mena att det har ju blivit jävligt bra på inom polisen. Vi har en fungerande krisstödsorganisation som man kan aktivera liksom när som helst om man har varit med om något jobbigt och sett något jobbigt. Vi har liksom psykosociala arbetsmiljöronder. Vi är liksom, oftast i liksom arbetsgrupper så är man ju liksom rätt tajta och uppmärksamma på hur vi mår. Och det har vi blivit bra på, menar jag. Och då blir det så här, det är lite konstigt när chefer står och säger vi måste bli bättre på våra, liksom, det kulturella arbetet. Men vi? Det är ju ni som måste bli bättre. Det är ju ni som inte har gjort de här jävla utbildningarna och blivit bra på ja, men hur vi är mot varandra. Liksom. Så det är ju lite konstigt. Mer vet jag inte vad jag ska säga.
Var det sämre när du blev polisen, ny polis?
Nej, det var nog, jag tror att så jävla länge har jag inte jobbat. Jag menar, det var bra då också.
Ja.
Jag tror vi får backa bandet lite, några år till. Kanske på 90-talet var man väl inte sådär skitbra på debriefing och kamratstöd i det och sådär.
Annars så har jag en annan fråga som jag tror kanske många ändå vill. Vi har ju pratat om delvis då att kriminalisera, men har du något mer så här? Folk vill väl säkert gärna ha lösningar eller förhoppningar om hur man kan stoppa gängkriminaliteten. Är det något du...
Ja, jag vet inte.
Tro på det här, det är kört.
Så man kan väl konstatera att problemet har väl vuxit så pass mycket att det inte endast är ett polisiärt problem. Att bara titta på vad polisen och rättsväsendet kan göra åt det här problemet, det tror jag inte vi kommer lösa ut. Man kan inte, jag tror inte vi kan liksom gripa oss igenom det här problemet. Om vi ska få stopp på liksom påfyllnaden. Där jag tror vi är nere i åldrarna 7-8 för nyrekrytering.
Förut, du lyfte ett så intressant koncept förut, som kanske applicerade på svenska då, framförallt att vi är väldigt lösningsorienterade och att du var mer principiellt i tänket liksom. Tror att man kanske borde applicera den typen av tänk lite mer typ inom polisen också, att man borde ha principer man följer hårdare på något sätt och så får man hoppas att det löser sig liksom.
Ja, alltså, jo, men det tror jag är sant. Alltså, jag tror att det sättet att tänka går ju såklart igenom i polisen också. Det här med att vi ska ha lösningar liksom. Och att allergiskt finns ett polisiärt uttryck i samband med liksom större händelser, och det är så här, inget får hända. Har du hört det?
Nej, det vet inte fan som jag har hört.
Har du inte det?
Nej, inget får hända.
Inget får hända. Så, ingenting.
Inget alls.
Inget alls. Och när det blir så, då finns det ofta så här, inget, ja, det man säger är ju inget får liksom, det får inte förekomma några våldsamheter i samband med det här ministermötet eller demonstrationen eller vad det är. Men det man sätter an och det blir en ton hos folk som jobbar liksom. Och även om ingenting skulle ha hänt, så kanske det blir liksom där det farligaste som finns, sysslolösa poliser.
Det blir väldigt nevrotiskt.
Ja, det är lite nevrotiskt.
Ja, gamla bettan är laddad.
Ja, och poliser är ju inte dåliga på att liksom hitta skit. Där, är liksom där man inte bör leta för tillfället.
Så det kanske borde vara lite mer att i sådana situationer, ja, men då kanske man ska käka en donut och dricka en kaffe och ha lite gött. Liksom.
Alltså vi dricker ju inte donut. Eller dricker inte
dricker
kaffe.
Donut som är.
Nej, men nya kaffedonut är väl Nocco Barbell.
Ja, exakt. Det är verkligen så. Ja. Byta ut det. Ja, verkligen.
Fast jag tycker donuts är godare än barbell.
Säg något om klientella. Ja, liksom,
absolut. Är. Folk vill ha i sig lite protein efter träningarna. Liksom.
Just det.
Vad tror du om, nu går vi tillbaka lite grann till narkotika och sådär, men det ska ju bli 6 månaders fängelse minst, alltså straffet om man säljer narkotika från och med 1 juli. Är det rätt riktning, vad tror
Nej.
Du?
Nej, det är helt hål i huvudet.
Ja.
Mest för att, som jag sa, vi har inte utvärderat narkotikastrafflagen. Vi vet inte om förbud och straff har någon effekt eller vad det har för effekt. Och då ska vi ha ännu mer utan att veta liksom. Det där är liksom, det är signalpolitik, det är populistiskt liksom, det ska vara jobbigt att vara kriminell. Det man missar tror jag liksom att man gör lite galet i att dela upp det liksom så här, här är brukarna, här är missbrukarna, här är helgknarkarna, här är säljarna. oftast går ju det där igenom liksom. De som har ett missbruk, de säljer också liksom, för att finansiera sitt eget missbruk eller bruk. Mm. Så att det är ju inte vattentäta skott mellan de kategorierna. Så jag tror att vi kommer få se överfulla fängelser.
Ja, det har vi ju nästan redan nu.
Ja, det har vi redan nu.
Det kommer bli verkligen överfullt. Vi får, de pratar på att hyra platser i utlandet nu också.
Rwanda. Nej,
ja, jag har hört
Osisvården som hamnar där alltså. Ja,
det är varmare och går. Det är
dåligt wifi där nere liksom.
Man torskar på rattfylla och bara Rwanda för det.
Ha det gött nu Sven.
Fan.
Men det här med, du sa ju det själv där att vi har ju kids på 7-8 år nu som är, rekryteras till gängen.
Oh.
Och nu pratar de också på att sänka straffmyndigheten där till från 15 år ner till ja, men kanske 12 år.
Ja. Oh.
Vad tror du om det då?
Jag tror att man måste vara tydlig med vilka man riktar in sig på. För att kritiken när de här grejerna kommer, de här, när man börjar ta breda penseldrag, man börjar prata om kronvittnen eller anonyma vittnen, liksom så här, ja, men då utmanar man ju rättsprinciperna. För det är viktiga rättsprinciper, att man ska veta vem som misstänker mig för någonting eller anmäler mig för någonting.
Mm.
Men, och det grundar ju sig så här, ja, vi är lika inför lagen. Men jag vet inte om det ska vara så. Alltså, har du bestämt dig i liksom unga tonåren för att ja, nu kommer jag ingå i det här kriminella gänget, jag kommer försörja mig på det, jag är redo att ta till vapen liksom, och skjuta folk. Ja, men då ska inte du behandlas på samma sätt som någon som jobbar och betalar skatt och som liksom, fan jag glömde jaktkniven liksom, efter jakt. Då ska inte du dömas som en gängkriminell. Vi måste ju behandla det här på olika sätt. Och det tror jag är svårt att liksom ha de diskussionerna. Men det man vill komma åt där, det är väl snarare liksom jätteunga personer som begår grova brott. Och så inser man att ja, men de här SIS-hemmen och ungdomsanstalterna, det verkar ju inte fungera. Liksom.
Nej, det har väl varit några stycken som har flytt från de här SIS-hemmen och att de har tillgång till telefoner och...
Ja.
Och ja, att man kan röra sig inte som man vill, men det verkar inte fungera helt klockrent. Nej, i alla fall.
Det verkar inte fungera och jag vet väl inte om, jag vet inte heller om liksom fängelser för, ja men om det är ovanligt kanske, men om liksom mellan 15 och 18 att du döms till långa fängelsestraff, det händer väl liksom nu mera.
Ja. Det hände väl, men det
är ovanligt.
Ja, precis. Det var en 17-åring som sköt ihjäl en ordningsvakt där på ett gym. Han fick väl 3 år. Och hamnade i ett sånt SIS-hem.
Ja, det var han som blev fritagen.
Och blev fritagen.
Ja.
Som senare greps då.
Nej, men, och var det inte han som sköt ihjäl kollegan i Göteborg också?
Ja, och han fick ju, det var ju GV med andra rätt så förvånade. För han fick ju faktiskt ett straff på 8 år, tror jag.
Ja, han var 18.
Ja, man var 17. Jag tror han var 17, ja, och det var det som var folk som gjorde, ja, att folk blev så chockade.
Jo, men det liksom händer, och men det är ovanligt liksom. Men det, och det är ju just det som är grejen. Det är liksom, det är en anomali. Det är ett undantag. Det är inte alla. Nej. Det är jättefå liksom 15-18-åringar som begår de här brotten. Och ska man då döma dem till långa fängelsestraff för mord? Ja. Gör det då.
Mm.
För de är nog förlorade. Mm. Alltså, det kanske låter cyniskt, men liksom, ska vi börja nysta i att liksom rädda en generation? Ja, men då får man nog fan bita i suräpplet och inse att ja, den här 15-åringen, det är nog lost cause. Liksom. Mm. Det har nog tappat en generation, tyvärr.
Mm.
Och börja jobba med de här 5-6-åringarna istället. Liksom. Försöka rädda dem istället.
Det är de som kommer få mordvapnet istället av ledarna, för att nu har de sänkt. Det blir bara ännu lägre när man liksom försöker motverka. Att han skickar fram 15-åringar, det blir 12-åringar.
Tränar en 4-åring och håller picarona. Ja. Tufft. Så dåligt fotbollsspann liksom.
Ja, det finns väl någon brytålder där mellan typ 12-13, och då kan man hålla en Kalashnikov typ.
Ja, precis.
Det är så jävla dark. Alltså.
Ja, nej, det är sjukt. Det är, tyvärr, de här, det är ju några stycken nu, 13- och 14-åringar som har skjutit mot lägenhet större och sådär. Man använder ju dem. Liksom. Mm. Det är sorgligt alltså. Men det är verkligheten. Det är verkligheten.
Men här, för det blir en intressant grej, för här pratar vi om att alltså, ett högre straff kanske är bra i de här fallen med så här, kriminella ungdomar. Kanske längre. Att det är så här, medans, du var inne på innan, alltså, narkotikafall, att det inte kommer att hjälpa. För att där har man en helt alltså, fel synsätt. Liksom. Så där vill vi inte öka straff.
Ja, nej, men det är lite svårt att jämföra där. Alltså, jag menar ju inte att det ska vara lagligt för kriminella att hantera stora mängder narkotika, självklart inte.
Nej,
det är ju precis som Du får inte sälja alkohol hur du vill liksom.
Men det, där måste man snarast återigen se till förmildrande omständigheter också, och att, eller någon som bara eget bruk och så här, att det kanske
ja, vara, liksom. Lite så.
Skillnaden i frågan är väl kanske om man skadar andra eller sig själv.
Ja.
Antar jag.
Ja.
Visst är det så. För övrigt tänkte fråga, har din liksom jiu-jitsu-träning någonsin kommit till användning i din polisiära?
Fan, gör du research och så? Nej, inte direkt. Jag började jiu-jitsu ganska sent.
Mm.
Jag började 2017. Och då hade jag precis, då var jag fortfarande i uniform, yttertjänst, men då hade jag precis börjat Sara som yttre befäl. Och då sitter man ju bara fiser på ledningsplats och bara
gott.
Så nej, det var inte så mycket sånt faktiskt. Och då var jag inte så bra på jiu-jitsu heller. Jag är inte så bra nu heller, men bättre nu i alla fall.
Har du någon favorit submission liksom?
Ja, men jag gillar att strypa folk med kläder.
Men med kristen, okay.
Ja, men med kragen.
Olika chokes. Men ja. Då kör du inte alltså med gi man då.
Ja, med ski.
Utan liksom okej.
Men jag kör mycket, jag kör väldigt defensiv jiu-jitsu.
Mycket guard.
Nej, men bara liksom. Stänger ner allt.
Mm.
Stänger armbågar och sitter så här och så. Gör ingenting.
Håller fast någon liksom.
Nej, låter dem hålla på så ligger jag still så här.
Jag tror det finns filmat någonstans i någon mobil jag har att han tror att han ska ta Filip för att han går på jiu-jitsu.
Du tar nu
jiu-jitsu. Ja, han gör det och så lägger han sig någon sån där och så liksom för Filip han lyfter jag något helvete. Gör vad han vill med jävla Gollum i någon boll liksom. Det så, du håller på med benen, det är som en groda.
Var kör du någonstans?
Jag tränat just nu, men jag har tränat på vad heter det, Yamasaki eller något i Göteborg eller något.
Aha, okej. Okay. Ja. Nej, men där har ju vi har ju ett svartbälte som är ansvarig för typ vad heter det? Ja, men självskyddet. Polkon. Vad heter det?
Jo, men ja, självskydd, polkon, det finns ju vad heter de FTM har de kallat det för också. Det är flera
FTM.
Ja.
Filip. Nej.
vad står det för nu? Det
Philips
FTM.
Mamma. Nej.
någon som pluggar till polis får kommentera vad FTM
är. Men det är nya jävla förkortningar hela tiden.
Ja, här är det så mycket förkortningar inom polisen. Det är helt
TKH bara. Heter det väl ett tag. Taktisk konflikthantering. Eller?
Så kan det vara, ja.
Ja, skitsamma. Men det är i alla fall ett jutsusvartbälte som är ansvarig för det nu. Mm. Så jag märkte när jag var på Polkon, om chefen tittar nu, så jag var på Polkon här för några månader sedan. Det var vi inte. Utbildning, så där vidareutbildning. Men då märkte jag att det var ju rätt mycket jutsu-grejer. Mm. Till skillnad från de här som vi fick lära oss. Massa fancy som inte funkar.
Ja, det är mycket spännande när man lär sig. Alltså, som kanske inte alltid går hem. Nej, precis. Men det är ju skitbra om det är så. Att de börjar med saker som fungerar ordentligt.
Jag tänker, kan man mycket jutsu så kanske man slipper slå någon en batong någon gång. Eller så, att man kan använda lite sånt istället.
Absolut.
Ja. Mm. Det ändå kan bli lite mindre våld.
Mm. Det var ju någon något police department någonstans där de hade som målsättning att när det var en jiu-jitsu-klubb som erbjöd poliser gratis träning upp till blåbälte.
Mm. Ja, det är väldigt bra får man säga.
Mm. Ja. Det är ju svinbra. Ja.
Och någon som, jag tror var han Jocko Willing, kan du sätta honom?
Ja, ja.
Den gamla Navy Seal. Han bara, alla poliser borde vara lila bälte. Man bara, ja, fast det är ju ändå liksom.
Då får man träna att tänka så. Blått bälte är mer rimligt liksom.
Ja, det kan du ändå köpa på.
Väl,
liksom.
Kan man väl ta på ett år om man tränar på liksom.
Ja, för mig tog det 4 år.
4 år? Mm. För är det så? Ja.
Vad har ni för bälten då?
Jag är vit bälte.
Skräll.
Inte.
Jag har haft blått bälte i 2 år nu.
Men jag har ingen bälte. Inte än.
Varför?
Jag använder min tyngd. Den funkar på Gustav. Fett man liksom. Ja.
Sumobrottning liksom.
Ja, exakt. Ja, precis.
Du och jag får köra någon gång, Filip.
Jag hade inte vågat det. Jag hade möter gärna Gustav.
Kan tänka mig det.
Exakt.
Lille kvällen liksom.
Nej, fasen. Men vi har nästan snackat på här en och en halv timme med du, men
sista
vi kör
fråga upp
sista
så,
frågan. Ja.
Om du brinner för något speciellt som du hade velat förändra antingen i samhället eller polisen som vi inte har tagit upp som du gärna antingen vill få sagt eller bara för att jag är nyfiken på vad du vad säger man brinner för?
Ja, men det är nog det vi har pratat om.
Ja, bra.
Alltså, vi är ju...
Det är gött med knark och yttrandefrihet. Och...
Gött med knark och yttrandefrihet.
Jiu-jitsu.
Ja. Nej, men det
var bra. Det var skitbra då.
Lite mindre ängslighet. Lite mindre
principer.
Tillit till det som vi vet funkar.
Mm. Grymt. Men då tackar vi så mycket för att du kom.
Tack och själva.
Stort tack. Ja, tack så fan. Intressant.
Trevligt, trevligt.
In och följ Erik på Twitter.
Ja, om ni vill det. Jag har snart 5000 följare. Kom igen.
Ja, du ser. Kom igen.
4800.
Men poliser skulle inte hålla på så. Det...
Nej, fan är det?
Och använd rabattkoden.
Följ inte mig. Ja, följ mig. Om ni följer mig, avfölj mig.
Ja, exakt. Rabattkod på Generalsnus.
Shout-out. Tack för att ni har lyssnat. Ha.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Audio that.